Härligt att se er samtala med varandra. Ska vi än en gång använda det här verbala organet till att samtala med Herren, okej? Men naturligtvis ifrån hjärtan, inte bara en massa ord. Fader i himlen, vi tackar dig för din godhet emot oss här, att vi får vara tillsammans på den här pingstdagen här. Vi tackar dig för sol och vi tackar dig för grönska, en vår som har kommit här. Så mycket glädje och förväntan inför sommaren, Herre. Men många av oss med en sån förväntan efter mer av dig, av den heliga ande. Du är inte svårbädd. Det är inte vårt påhitt och vår tanke om pingsten och om den heliga ande. Det är din nåd och det är ditt heliga beslut. Att vara närvarande, bo i varje människa, vara närvarande. Och komma med en kraft som ingen människa kan få hitta i sitt inre eller träna sig fram till. Komma med en gudomlig och helig kraft i våra liv, Herre. Och vi ber att du förlöser detta i oss, Herre. Jesus Kristus, du förlöser tungotal, nådegåvor, helandets gåvor, urskiljningens gåva, profetians gåva, ord av vishet och kunskap i församlingen. Herre, vi ber att andens frukt ska växa och forma vår karaktär i kärlek, i mildhet, i godhet, i uthållighet, Herre, i frid, i glädje. Herre, kom över din församling idag, Herre Jesus Kristus. Och vi ber inte bara för oss i detta hus utan för varenda kristen utöver världen, Herre. Och många måste gömma sig denna dag. Många kan inte skriva på bröstet, jag älskar Jesus. Herre, de får gömma sig, Herre. De får fly för sina liv. Många sitter i fängelse, men vi ber för varenda människa som ber till dig, tro på dig och ropa till dig. Kom med din heliga ande, Herre. Och kom inte bara idag utan varenda dag, Herre. Du ser församlingen här på jorden, hur den får uppleva välsignelser men också lidande. Men hjälp oss att hålla fast vid dig. Att hålla fast vid varandra, vid församlingen, Jesu kropp på jorden. Tala till oss och igenom oss. Använd denna församling och varje lokal församling, oavsett storlek, från 2 eller 3 personer till tusentals och mer, Herre. Använd din församling på jorden att göra namnet Jesus känt, att sprida Guds nåd och kärlek. Herre, vi ropar till dig. Herre, vi tackar dig för att vi får vara samlade idag i bön inför dig med en längtan i våra hjärtan, Herre Jesus. Led vår längtan rätt. Jesus Kristus, du vet att längtan kan ha så mycket att göra med magets begär. Andra frestelser, om det är sexualitet eller maktmissbruk. Herre, led vår längtan att den är till dig och bara till dig, Jesus Kristus. Rena oss, Herre, hjälp oss att omvända oss och släppa det andra för att se dig, Jesus Kristus. Och din församling behöver dig idag, vi behöver dig idag för att frimodigt bekänna ditt namn, Jesus Kristus. Att frimodigt hålla fast vid Bibeln, ditt ord, Herre. Att ge din heliga ande frihet och utrymme. Halleluja, Jesus. I Jesu namn, amen. Amen. Wow, det är pingsten. Jag älskar det. Jag älskar att du är här. Jag hoppas att du kan ge Guds ord fokus nu. Och jag ska försöka att inte göra det svårt för dig. Amen. Det är pingsten. Jag får börja med någon besvikelse först. För flera av er kanske visste om att Rut skulle predika idag. Och tänkte, äntligen nu ska jag komma, kanske också speciellt för det. Varma hälsningar från Rut. Hon är en av flera som den här tiden lider mycket av pollenallergi. Och då blir man utmattad och hon och flera andra i församlingen, vet jag, de stänger in sig i sovrummet. Istället för att gå ut och njuta av sol och värme och buskar som växer. Så är situationen. Hon hälsar jättevarmt och vi ska låta henne predika en annan årstid när det är mera tillfälle för det. Men vi har bett på morgonen här också om helandets gåvor. Ni vet att den heliga ande ger nådegåvor. Och just vad det är 9 stycken bekanta från den här ena listan från Paulus. Men ens tal om helandets gåvor och inte helandets gåva i singular. Och man kan fundera på vad det betyder. Jag som jag uppfattar, de flesta tror och uppfattar att det står i plural flera. Att det, på något sätt är det att, att Herren ger en gåva för en viss sjukdom, vissa sjukdomar. Kanske har det att göra med den tro som man också har. Kanske är det så att det är lättare att blev du en gång helad från att ha jätteont i ryggen. Att du med en helt annan frimodighet lägger händerna på någon som har ont i ryggen och ber för den. Och så kanske du tänker när det kommer en annan sjuk som cancer så känner du, oh, det är ju svårt och så permanent. Och så. Men någon annan, på något sätt, om det är erfarenhet eller tro, bön, har en väldig frimodighet att be för de som är sjuka i cancer. Och så finns det olika sjukdomar. Men varför kan inte Herren ge dig helandets gåva och du kan hela alla sjukdomar? Och kan han inte ge de andra nådegåvorna på en gång också, så har du ju ett batteri laddat för allting och alla situationer. Och om vi följer den tråden, då skulle vi ju kunna fira gudstjänst hemma varje söndag och när vi vill och helt ensamma. För vi skulle ju inte behöva varandra. För du hade ju allting och jag hade allting och då behöver vi inte varandra. Men då har Jesus sagt, min kropp på jorden, den är fullkomlig. Och du tittar på dina syskon till höger och vänster och tänker, de är inte fullkomliga. Men så är det. Det här är, ni är, om du tror på Jesus, är du Jesu kropp. Och Jesus har gett oss, och det här bestämmer inte du eller jag. Han ger oss olika funktioner och för olika tid. Precis som en kropp. Och varje del är värdefull, eller hur? Eller hur? Trampa, eller låt någon annan trampa på din tå så ser du att tån är jättevärdefull. Eller hur? Så, och då vårdar du, då hela kroppen får ju ett fokus på tån. Det här finns, det talas mycket om just den här gemenskapen i kroppen, i församlingen, i Jesu kropp. Alla delars funktion i kroppen. Och att när Gud, specifikt när den helige ande ger nådegåvor, så är de inte för mig själv. Jag får inte helandets gåva för att hela mig själv. Utan det står så tydligt vad Paulus skriver, 1 Korinthierbrevet 14. Det är för allas uppbyggelse. För att du och jag ska bygga upp församlingen. Och förstår du, jag vill tillbaka till det där med helandet. Jag tar det som specifikt exempel. Så om många andra här har helandets gåva eller har fått uppleva i alla fall bönesvar när de har bett för sjuka och människor blir friska. Och du säger, ja det är dem. Det är dem, de är frimodiga och Gud har gett det till dem. Och jag är varken frimodig eller Gud har antagligen inte gett mig någon gåva. Det tog slut. Det tog liksom slut. När det kom till mig så sa Gud, nej men det finns ingen mer för dig. Ja, men du vet, det är, på olika sätt kan vi så lätt börja tänka så att det är de andra, de kan, de vågar, de får, men inte jag. Jag vet att jag spekulerade lite grann kring denna trons gåvor. Men tänk om det är så att Herren har gett dig en gåva och en tro att be för dem som är sköldkörtelsjuka. Nu nämner jag den sjukdomen specifikt. Och han har inte gett den till någon annan. Inte ens till den stora helande predikanten som kommer och besöker oss. Och många blir helade. Tänk om det kan vara så. Men Gud vill använda just dig. Och Hebreerbrevet skriver så här. Ge inte upp era sammankomster. Förstår du? Hebreerbrevets författare skriver till en lidande församling. Som nästan börjar säga. Man hör hur de nästan har gett upp talet om att Jesus ska komma tillbaka. Men han har ju inte kommit tillbaka. Han kommer ju inte. Ja, men när kommer han? Om han inte kommer tillbaka måste vi hålla på och möta så här. Och ni vet, de första kristna, de hade det inte så bekvämt att de samlades klockan 11 och kom in i kyrkan 11:15 eller 11:33 eller något sånt där. Utan de kom innan arbetsdagen. För i romarriket var söndag en arbetsdag som alla andra. Och de möttes tidigt. Och speciellt om vi tar staden Rom. Där de inte var fria att bara prata om Jesus och bekänna honom. Så har du säkert läst och sett att de möttes i det som kallas för katakomber. I mörka rum långt ifrån solsken. Där möttes de tidigt på morgonen. Och efter arbetsdagen som inte var reglerad till 8 timmar med en önskan om att minska dem till 6. Och där 2/3 av romarrikets befolkning dessutom var
slavar. Så de kunde inte säga till sin herre, du, jag ska gå till kyrkan idag, hej då. Kan jag gå lite senare? Men de samlades och samlades och samlades. Och alla har en gåva, skriver Paulus i flera av sina brev. När ni kommer samman så har alla något att ge. Och det gäller dig. Amen. Det här är Guds ord. Och du behövs. Tänk att Gud behöver dig och mig. Denna ofattbara tanke. Där jag tar mig själv som exempel. Jag är inte ens stor som ett nålshuvud inför universum. Och ännu mindre inför Gud. I det här kosmiska, jätteofantliga har jag ingenting att bidra med. Jo, jag kan öka klimatavtrycket lite grann. Men det är liksom typ det. Och ändå så har han sett mig och dig. Och säger, du ska leva i evighet. Det är alldeles för lite att du tar dig igenom 50, 60, 70, 80 eller 90 år. Det är för lite. Jag vill ha dig i evighet, säger Gud. Och jag har uppdrag och jag har välsignelse. Och jag har en glädje som du inte kan fatta på jorden. För att du är begränsad till de fem fantastiska sinnena som du har givit. Men Gud, han ger också sin heliga ande till alla som tror på Jesus. För att vi ska få en smak på hur stort det är vad Gud gör och vad han ger till dig och mig. Hur ofantlig hans kärlek är. Han är ofattbar. Och vi blir så lätt begränsade. Pingstdagen för 1991 år sedan idag. Jag försökte att hitta när införde Sverige pingsten som en helgdag. Det måste ju ha varit någon gång, men jag hittade ingenting om det. Men det är säkert någon som vet eller kan hitta bättre. Jag hittade det inte i alla fall. Det tycks mig som om pingstdagen, precis som påsken, har firats i det här landet oerhört länge. I en eller annan utsträckning, om sen det var en arbetsfri dag eller inte. Det måste ju finnas något beslut någonstans. I någon slags riksdag eller hos någon kung. Men du vet att pingsten började inte ens då för 1991 år sedan. Hur jag räknar alltså det plus 33, Jesus blev 33 så det blir 2024. Om du frågar sätta min matte där. Utan pingsten fanns redan under gamla testamentets dagar. Alltid varit lite förvirrande tycker jag tills jag såg under var någon teolog då som heter Studiebibeln. En fantastisk som hjälpte mig. Det är flera olika namn på den här högtiden. Eller det är flera högtider som kommer samman. Det är flera saker som firas samtidigt. Det ena är en skördehögtid. Det andra heter en förstlingshögtid. Det ligger väldigt nära varandra. Det är våren och Israel. Det är ju liksom längre årstider. Och här i den här tiden så kommer liksom den första skörden. Och man ser ofta så här. Att den första skörden, det är liksom, det är både den man behöver mest och den är också, det är minst ogräs och den är bara bäst. Och för judarna så blev det att ge det allra första till Gud. Att ge det allra bästa. Så det här tillsammans med påsken då är den riktigt stora högtiden i Israel. Och därför så när vi läser sen hur mycket människor som var samlade i Jerusalem dagen så var de alltså där för att fira pingsten. Och många att ge offer av djur, utav skörd, att ge till templet judiska, att ge till Gud, att be böner och sen gå hem och fortsätta att arbeta och slita för skörd och annat som behövde göras. Men vilken inställning. Det första som du får som lön av ditt hårda arbete, det ger du till Gud. Det bästa, det färskaste som du har, det ger du till Gud. Det var pingsten. Det var också, kallas också för veckohögtiden. Och det är det är för att det var 7 veckor efter påsk. Eller 50 dagar. Och därför så heter det också pingst. Pingst är inte något sådant speciellt super... pingst, alltså som vi säger det på svenska. Det kommer ju från grekiskan, från penta. Är det någon som har haft en utombordsmotor som heter Volvo Penta så känner du igen. Det betyder 50. Och det här är 50 dagar efter påsk. Men vad var det som de firade? Jo, också tillbaka där. Vid påsken, vad hände med Israels folk då, judarna? De befriades ifrån slaveriet i Egypten. De gick genom vattnet, Röda havet, och blev frälsta upp på land. Och marscherade, reste mot det förlovade landet. Fantastisk bild på det som Jesus gjorde flera långt, långt senare. 1500 år senare, 1400 år senare. En fantastisk bild av frälsningen genom Jesus. Befriad ur bundenhet, ur slaveri till synd och begär som regerar oss som människor, som styr oss. Freud, han var ju väldigt tydlig med liksom, det är bara dödsångest och sexualdrift och så vidare. Vi kan inte göra någonting, det bara är där, tyckte Sigmund Freud. Och alla kanske inte håller med honom på det sättet, men du har mött de här krafterna i dig. Försök att fasta lite grann, försök att avstå från olika saker och du märker hur mycket drivkraft det finns. Och tyvärr är det så att mycket av det goda som finns av drivkrafter leder oss ändå till onda saker. Vi är otrogna mot varandra i äktenskap. Vi tittar på människor med en längtan på ett sätt som vi inte alls skulle göra. Vi ser möjligheter till att få lite mer pengar och lite makt och lite mer inflytande och använder så ofta och så lätt till vår egen fördel. Och det här hindrar en Guds relation, för Gud har inte skapat dig och mig sådan. Gud är i sitt väsen trofast och sviker aldrig. Han är det i sin treenighetsväsen. Och så vill han att du och jag är i relationer. Naturligtvis mot vänner, mot familj och allra mest mot den vi är gift med. Trofast. Och eftersom vi är skapade till hans avbild så vill han också hjälpa oss att leva så med varandra. Och han har nyckeln i sin hand. Han har hemligheten till att kunna förnya, till att kunna förlåta, till att kunna hålla ut, till att kunna överse, till att leva tillsammans. Han har till och med förmågan att hela ett brustet hjärta. Han har det här. Och hur brusten tillvaron än är på jorden, när han frälste dig så gjorde han inget halvt verk. Amen. Utan han helar. Och det som du går emot, det är bara bättre och bättre. Amen. Och det kan vara så, eller det är så, att det allra bästa det upplever du i himlen en dag. För då är sorgen förbi. Då är trasigheten inte längre där. Då behövs det, om det behövs tårar, så behövs det bara glädjetårar. Då går du mot det. Men han har befriat oss ifrån synden så som han befriade Israel ur Egypten. De gick igenom vattnet och räddades under fiendens armé. Och vi låter döpa oss i vatten som tecken på att vi är frälsta. Han har befriat oss och räddat oss för någonting större. Amen. Oj, Jesus Kristus. Och så firar de pingsten. Precis. För att Israels folk, de gick genom öknen och så tog det 7 veckor ungefär då. Och så kom de fram till det där berget som heter Sinai berg. Och Mose går upp på det. Och Gud gör ett förbund med detta folk som han precis har skapat, har räddat. Och han ger Mose de här stentavlorna som han kommer ner med. Gud ger folket sin lag. Nu ska vi ha en förbundsrelation. Jag ska vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Och det här firar man, pingsten. Och kommer ni ihåg från andra Moseboken, vad hände? Berget skakade. Det var rök kring berget. Och en sak som är intressant och skrämmande. Det står att omkring 3000 människor dog. Guds helighet var så stark att Mose lät sätta upp ett staket för att För att både djur och människor skulle skyddas från Guds helighet på det berget. Omkring 3000 människor dog och det rök. Nu går vi till pingstdagen. Det var en vind. Det var ett ljud som av en storm. Min vän här, min nya vän, räcker upp händerna för att prisa Gud eller för att säga någonting? Ja, vad underbart. Halleluja. Tack. När jag gick i skolan fick man räcka upp handen så här. Jag tänkte, du kanske ville säga något. Men den möjligheten kommer så småningom också. Härligt. Jag är så glad att du prisar Gud. Jag ser det. Och det hjälper mig eftersom jag ser lite dåligt nu för tiden. Men så jag såg dina händer. Härligt. Åh, Jesus Kristus. De får lagen. Men på pingstdagen. Vad hade Hesekiel, profeten, sagt? Jag, säger Gud genom Hesekiel, ska skriva min lag i era hjärtan. Jag ska inte ge er en ny bok med hundratals regler eller 10 Guds bud ens. Jag ska inte säga åt dig, du måste gå till den platsen och de ska undervisa dig. Utan jag ska lägga min ande i era stenhjärtan och de ska bli hjärtan av kött och blod. Gud kommer in för att ge liv genom den helige ande. Och för att på ett mycket personligt sätt ingå ett avtal med dig. Som inte bygger på att du köper någonting ifrån Gud. Att du skaffar den bästa dealen, Gud, om jag gör så här. Om jag hjälper de fattiga kan du väl signa mig. Om jag gör en helig resa till en speciell plats, kan du väl signa mig? Och Gud säger, det kan du inte. För utan mig är ditt hjärta ett stenhjärta. Du förmår inte att ge ditt hjärta eget liv och evigt liv. Det kan bara jag, säger Gud. Jag ger dig min ande. Jag förlåter dig dina synder. Och när Gud skriver ett avtal med dig och mig, då är det bara en person som uppfyller alla villkoren. Och det är Jesus Kristus. Amen. Det är Jesus Kristus. Vi sitter vid ett bord. Du sitter med Gud. Han är där, du är där och ni skriver ett avtal. Men det är bara en som har uppfyllt alla villkoren för Guds helighet. Guds vrede över synd och konsekvensen av vår synd. Det är bara en som kan tillfredsställa det. Och det är hans egen son när han dog på korset. Men också för dig. Att du är en människa som lever i godhet, i kärlek, i uthållighet. Med ett fokus på andra mer än på dig själv. Det är bara en som kan göra det. Och det är Jesus Kristus. Och det är när han säger till fadern, sänd dem den helige ande som du har lovat. Och den här gången, fader, ska du inte bara sända den över präster och pastorer. Över profeter och kungar och ledare. Du ska sända den över alla människor som tror på dig. Amen. Åh, tänk! Förstår ni? Alltså, vi måste ju få komma till himlen någon gång. Vilka konversationer de har där uppe. Och vad det händer grejer. Historia skrivs och vi tycker, det är otäckt. Det är mycket som är otäckt. Det är mycket som vi behöver be för. Det är mycket som är större än dig och mig. Putin verkar mycket större än dig och mig. Och han har laddat på med kanoner och kärnvapen och allt möjligt. Och jag tänker, gode Gud. Och Gud säger kanske till Kalle, gode Kalle, fattar du ingenting? Nej, jag gör inte det, Gud, hjälp mig att förstå. Ja, då ska du göra så här, då ska du be. Och så ska du lyssna på mig, säger Gud. Och så ska du läsa mitt ord. Och så ska jag undervisa, ska du se hur det går för den som förnekar Gud och upphöjer sig själv. För aldrig i människans eller Guds historia har den personen eller det imperiet stått som segrare. Aldrig. Men nu lever vi ju här och vi lider och vi drabbas och det är tillräckligt jobbigt. Men Gud, han vill sända hjälp. Och när han sänder hjälp, då sänder han ibland änglar och de är där för att betjäna oss. Men framförallt så sänder han dig och mig till varandra. Och han älskar att ha modiga människor. Mina barn, ett av barnen frågade mig i förrgår, pappa, har du också smugglat biblar någon gång? Och de hade lyssnat på Patrik, för han hade smugglat biblar in i länder där man inte får komma med biblar och ge dem till en annan människa. Förlåt att jag namngav dig Patrik, men det blir så. Nu sa jag det en gång till, nu vet alla det. Alltså, tyvärr så har jag inte gjort det. Gud har fått använda mig på andra sätt. Och han har använt dig på andra sätt. Och han vill använda dig i den här tiden. Och om hela samhället springer i en riktning och du känner dig väldigt ensam, att hålla fast vid det som är rätt och riktigt, rättfärdigt och rent, då vill Gud ge dig kraft genom den helige ande. Kraft genom den helige ande. Kraft genom den helige ande. Och ibland är den kraften bara att hålla ut. Men åh vad jag beundrar de kristna. De kristna i Afrika som nu mer och mer i så många länder får lida av att tyvärr islamister tar till vapen. Tycker att det ska bli islamskt genom våld och genom tvång. Och de får fly från land efter land. Och inte naturligtvis bara i Afrika. Det här sker runt om på jorden. Men åh vad jag beundrar de män och kvinnor, barn, unga människor, försvarslösa mänskligt sett, som håller ut, som ber varje dag, som tackar Jesus. Och jag beundrar dig som håller ut i tid av lång sjukdom. Barn som har lämnat hemmet och inte vill återvända. Vad jag beundrar dig, men framför allt, vad jag beundrar en Gud som bär dig genom varje kris, genom varje utmaning. Han sviker aldrig. Och du känner dig själv och jag känner mig. Och jag har svikit många gånger. Jag har lovat både Gud och människor saker som jag inte har kunnat hålla. Men han har aldrig svikit. Aldrig. Därför ber vi. Och därför kommer vi samman. För vi behöver uppmuntra varandra att hålla ut. Att lita på Jesus. Och vi behöver be tillsammans. För det finns löften om. När två eller tre är tillsammans i mitt namn. Då är jag mitt ibland dem. När två eller tre kommer överens om något i mitt namn. Då ska jag ge det till dem. Wow. Gud hör den ensammes bön. Och så har han ändå lagt in någon slags kraft. I det gemensamma. Vad lite jag predikar om det jag hade tänkt att predika. Det har gått 27 minuter redan. Kär Jesus. Okej, då ska jag inte vara så lång nu då. Vakna nu då. Säga så här rätt så fritt. Det är ju Gud som då på pingsten ger en skördegåva. Halleluja. Det är han som ger en förstlingsfrukt ifrån skörden. Och den heter den heliga ande. Och det, Paulus skriver, det är som en pant. Har du gått på pantbanken? Det har du gjort om du har varit lite fattigare i något läge. Har du gått och så lämnat in någon dyr grip och så har du fått lite pengar. Så kan du köpa tillbaka den om du fixar det där med pengarna. Eller så behåller pantbanken prylen och du har pengarna som tog slut. Men i alla fall. Men det är en säkerhet. Det här är ditt. Guds rike tillhör dig. Barnaskapet, att du är ett Guds barn, det är ditt. Att du ska leva i evighet, det är ditt. Och Gud säger, jag vet hur svårt ni har att tro på det här och hålla fast vid det här. Så jag ska ge er en pant. Och den ska inte sitta på en bank, den ska inte stå på ett papper. Den ska jag skriva i ditt hjärta genom den heliga ande. Du ska veta att du är förlåten, att du är ren, att du duger för evigheten och att jag har ett uppdrag för dig här på jorden och i evigheten. Amen. Han ger den helige ande som en pant i vårt inre. Men sen på pingstdagen så gör han någonting annat. Och det här är jag, tvekar jag inte en sekund att säga. Jag måste betona det eftersom det finns vissa kristna som tycker att det är annorlunda. Men det Gud gör på pingstdagen när han ger lärjungarna, kom ihåg inte 12 stycken, eller hur? Hur många var de? Omkring 120. Var det bara bröder? Bara i bibliskt sinne, för när det står bröder i Nya Testamentet, då betyder det bröder och systrar. Det är ett språkligt sätt att tala till en grupp med det språket. Det är bröder och systrar. De var 120 män och kvinnor. Absolut yngre och äldre. Och däribland fanns det 12 apostlar. Och Gud sa, de är frälsta. De ska tjäna mig. Jag har redan talat om för dem vad de ska göra. De ska gå ut i hela världen. Men de får inte gå i sin egen kraft. Och även om du inte tycker och tror att du ska ut i hela världen, så kan jag höra Jesus säga, du får inte gå hem utan att jag får döpa dig i den helige ande. Du får inte återvända till ditt arbete och ditt liv utan att jag får ge dig den helige ande. Jesus har själv sagt, jag ska komma till er, jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska ge er kraft att vara mina vittnen. Han ger dig aldrig ett uppdrag som är för stort. Jo, det är för stort för dig, men det är inte för stort för den helige ande i dig. Amen. Så han ger drömmar, han ger en längtan, han ger ett sug efter mer, mer, mer av honom. Och han sa till lärjungarna, stanna i Jerusalem tills kraften från höjden kommer över er. Johannes döparen, han som döpte mycket i vatten och som döpte till och med Jesus, han sa ju innan han döpte Jesus, jag döper er i vatten, men efter mig kommer en som ska döpa er i helig ande och eld. Amen. Om du tror på Jesus i ditt hjärta och bekänner det med din mun, och du vill vara en del av Kristi kropp, av bröder och systrar, kom och låt döpa dig. Tala om att du ska bli döpt i vatten. Det kan vi ordna. Vi kan fylla den här bassängen med vatten. Vi döper dig gärna. Vi behöver inte döpa dig 10 gånger, för vi gör inte dig ren. Okej, det är inte vi som badar till dig och tvättar dig. Utan när du går ner i det där vattnet, då är det du som uttrycker, Jesus har gjort mig ren. Han har gjort mig ny. Jag är fri. Det här måste jag få uttrycka. Jag måste få gå ner i vattnet och bli döpt. Du bekänner att du tror på Jesus, att han har gjort ett verk i dig. Han har gjort dig ren. Därför så döper jag ingen 10 gånger. Utan en gång i Jesu namn, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och det är underbart. Men så säger han, Johannes, att han som kommer efter mig, och det han pratar om Jesus, han ska inte bara döpa er i vatten. Och det finns ju till och med en betoning om i ett visst sammanhang att det var inte Jesus själv som döpte så många, utan det var ju hans lärjungar. De fick vara med och döpa. Vi får vara med och döpa. Men han, Jesus, han ska döpa er i helig ande och eld. Amen. Elden, symbol på Guds rättfärdighet, på Guds kraft. Amen. Han ska döpa oss. Det här kan bara Jesus. Och det är därför som han, när han återvände på Kristi himmelfärd till himlen, sätter sig på Faderns högra sida. Och så har de ett samtal och så väntar de och låter de lärjungarna, de 120 be i 10 dagar, läsa Bibeln, påminna varandra om löftena. Vänta lite till, håll ut lite till. Gå inte än, börja inte än, vänta, det är 8 dagar, det är 9 dagar. Och bam! Så kommer den helige ande på pingstdagen för 1991 år sedan. Och Gud ger sin kraft, sin heliga ande. Halleluja. Oh wow. Och hur många var det som dog där vid berget, sa jag, som Moses står i Moseböckerna? Omkring 3000. Vad hände på då vid Sina i berg, när Gud gav lagen och det var heligt och människor bara hoom. Men vad hände på pingstdagen i Jerusalem? Omkring 3000. Kom till tro och lät döpa sig och blev en del av församlingen. Se Gud, du ser förebilder i Gamla Testamentet på vad Gud vill göra genom Jesus Messias i Nya Testamentet i vår tid. Och så, nu är det inte, du är det pingstdagen, men jag har inte hört talas om att det har varit ett dån ifrån himlen någon annanstans. Jag läser inte någon annanstans i Bibeln än pingstdagen. Det var speciellt, det var unikt på många sätt. Någonting annat unikt hände. Men det har jag någon gång hört någon berättelse om det. Men det var att det kom eldstungor, flammor över var och en. Så rummet fylldes, men Gud såg individerna och den här lågorna fördelades över var och en. Och så står det ytterligare att de började tala i tungor. Tala nya språk, främmande språk och profetera. De prisade Gud som de aldrig hade gjort förr. Och nu var det gasen i botten. Nu var det ett pingstmöte som hette duga. Och och folk hade hört dånet så de kom springande från hela stan. Från hela stan. Och trodde att de hade druckit alkohol på morgonen. Nej, det här är den heliga ande. Så det måste ju ha hänt en hel annat än att bara att de pratade också. Det var liksom inte bara intellektuellt och bara lite glädje, utan det var rätt så mycket glädje. Amen, den heliga ande, när han får tag i oss. Det händer grejer. Det här blir ett vittnesbörd. Det här var en speciell dag. Så till avslutning, 35 minuter, 36 minuter tickar nu. Så att nu vet ni, idag är klockan på mig. Nu handlar det om dig och mig. Och jag vill att du som vill ta emot den heliga ande, vi vill be för dig. Vi får lägga våra händer på dig. Om du vill. Jag vet inte varför du inte skulle vilja, men i alla fall. Om du vill så gör vi det. Vi ber för dig. Och här hade jag egentligen tänkt säga, så det är lika bra att jag säger det, så får du vänta några minuter till innan vi ber. Det blev förföljelse. Det kom om och om igen och till slut blev det riktigt illa förföljelse. Och han som hette Saulus och sen senare Paulus, han ledde det här. Och de gick in i de troendes hem. Och de drog de kristna ut ur hemmen och fängslade dem. Och de fick ta på en som de tyckte var en frimodig ledare, han hette Stefanus. Och de slängde dem ner i en grop och så kastade de stenar på honom tills han dog. Jag nämnde det förra gången. Gud gav honom en speciell nåd innan han gick till himlen. Och det var att Gud öppnade himlen för honom. Och han såg Jesus vid faderns högra sida stå upp och välkomna honom. Men det var en speciell situation att bli stenad. Men förföljelsen ledde till att de fördrevs ifrån Jerusalem. Och då ser du ett tecken på vad som händer när man är döpt i den heliga ande. Det stod, de gick omkring och förkunnade de goda nyheterna. De hade en del av deras familjemedlemmar hade slitits ur hemmen, slängts i fängelset. De hade portats från sina egna hem och hus och fördrivits. Hur går man då liksom? Vad gör man då? Inga saker, inget hem, slagen, bruten. Det kanske de var fysiskt, men de gick från människa till människa och berättade, Jesus lever, Jesus frälser, han älskar dig, han har makt att förändra ditt liv. Det här är genom den heliga ande, en församling som blir förföljd och stoppad och hindrad och splittrad, men den heliga ande var med dem. Och tydligast, Filippos kom till Samarien, strax utanför, en bit bort ifrån Jerusalem i alla fall. Och där predikar han och människor kommer till tro. För de ser under och tecken. Det sker genom den heliga ande. De tar emot Jesus och de låter döpa sig i vatten. Och det var stor glädje i den staden i Samarien. Wow! Och de följde Filippos. Men så står det, de hade ännu inte blivit döpta i den helige ande. Och då kom apostlarna från Jerusalem. För det här var viktigt. Och så la de sina händer på de troende. Och då blev de döpta i den heliga ande. Oj vad det hände grejer! Det står ju inte i det här sammanhanget vad som hände. Men det var så speciellt att en av de nytroende, han hette Simon. Han var en trollkarl och han var liksom den populäraste i stan med sin magi. Han ville köpa den där kraften, för han sa, det är kraft när de lägger händerna på människor. De tar emot Guds ande. Det där vill jag ha. Och Petrus, fylld med den heliga ande och urskiljningens gåva, tillrättavisar Simon hårt. För han sa, det finns en bitter rot i ditt hjärta och du kan inte köpa Guds gåva med dina pengar. Men när de la sina händer så fylldes människor med den heliga ande. Halleluja. Och det här är ditt, det här tillhör dig. Och Paulus skriver, låt er ständigt fyllas med den helige ande. låt detta vara din dagliga bön. Och får du tillfälle till förbön, sök det. Och kan ni be tillsammans i hemmen, i hemgruppen, som familj eller andra. Be för varandra. Åh Herre, mer av den heliga ande. Döp oss i den heliga ande. Fyll oss, använd oss, led oss. Gör din vilja igenom oss. Halleluja. Några av oss räcker upp händerna, är begeistrade och jag tror att det är sant. Och andra tittar på mig och tänker, nu har det gått 40 minuter. Då är det. Det är därför jag stoppar klockan nu, ser du. Det är mitt bästa trick, jag bara stoppar klockan. Vi gör så här, jag skrev tidigt i morse och jag vet att man får ju inte mina e-mail. Men finns det lite församlingsledare på plats här som... ja, det precis, där är någon som nickar, det är bra. Finns det några flera församlingsledare? Ja, det är bra, härligt. Vi börjar med er, men det räcker inte till om ni kommer fram. Vi ska få be för dem som vill bli döpta i den heliga ande, som vill få bli fyllda på nytt med den heliga ande. Han har inte lämnat det, men du kan fylla på, eller hur? Amen. Men då behöver vi förebedjare. Jag ber om våra söndagens förebedjare att ni ställer er i sidosalen. Och vi tar emot för all typ av förbön idag också, självklart. Men ni som är med i församlingsledningen, kom fram. Men vi är för få, ser jag. Så att det kanske, det är härligt, ja, det finns kraft i er. Men finns det några mera förebedjare från andra söndagar som kan tjäna? För jag skulle önska att ni, församlingsledare, ni kommer fram här och är beredda att ta emot dem som kommer. Finns det några förebedjare i rummet från församlingen? Ska vi se här. All right. Och sen tar vi, ja, där kommer en, det är jättebra. Sen tar vi några ledare. Ja, men sen tar några ledare från unga vuxna. Är ni här? Ni kan be för varandra, för andra. Kom, var med och be. För finns det några ledare från ungdomsarbetet också som är med, som inte spelar i lovsångsteamet just nu? Ja, de är uppsagda där. Ja, men nu börjar vi bli lite fler. Okej, vi börjar så här, så ser vi vad som händer. Nu är du välkommen som vill bli fylld med den heliga ande, döpt i den heliga ande, att gå fram till dem. De kommer att lägga sina händer på dig och be för dig, och alla är välkomna. Alla som tror på Jesus. Vi kan inte fuska här. Du kan inte söka bara kraften. Du kan inte söka energi i rummet. Det är bra, det behöver jag. Det går inte så. Vägen går genom Jesus. Att han får frälsa dig, rena dig. Oh, yes. Det är han, Jesus, som döper dig i den helige ande. Amen. Så om det är det du längtar efter, kraften. Men då vill jag hänvisa dig först till Jesus. Be Jesus komma in i ditt hjärta. Be honom att bli din herre, din ledare, den som leder dig för resten av ditt liv. Ta emot Guds förlåtelse genom att du tror på att Jesus dog för dina synder. Amen. Då blir du Guds barn och får frid. Och då vill Gud i samma ögonblick fylla dig också med den heliga ande. Amen. Nu behöver vi vara en bedjande församling. Jag ser att det är många som redan ber. Kan ni be? Ni får gärna sitta. Men det är kanske ännu bättre att ni står en liten stund. Så att de som vill komma fram och få förbön har lätt att komma fram. Och söker framåt eller söker in i sidosalen. Där finns det förbedjare överallt. Och var frimodiga. Låt oss söka Herren. Och är du härligt mätt av den heliga ande, be att andra förnyas och fylls i den heliga ande. Nu ska vi uppleva pingsten i pingstkyrkan.